I Faderns, Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Du ädla ljus, sänd livets ord till oss på denna mörka jord. Att Gud rätt känna du oss lär, att han vår käre fader är. För andra lärors falska ljud, bevara oss, o Herre Gud. Hjälp oss förtrösta fast och visst av hjärtat tro på Jesus Krist. Halleluja, halleluja, amen. Ämnet för detta bibelstudium är Herrens löften genom Jeremia. Herrens löften genom Jeremia. Profeten Jeremia verkade i Juda mellan åren 627 och 586 före Kristus. Det vill säga under de sista 41 åren av Juda rikes historia. De sista 41 åren då det gick allt mer utför. Ogudaktigheten blev större och större. Och till sist måste det hända som var förutsagt. Och som vi talade om igår kväll. Hela folket måste förströs bort ifrån sitt land. Och den heliga staden och det heliga templet måste brännas upp. När profeten då talar till folket, då talar han mest dom. Han försöker påvisa för folket vad som väntar dem. Han kallar dem till besinning. Han ropar till dem, vänd om innan det är för sent. Men han klargör också för dem att de har gått så långt i ondska att de flesta kommer bara att trampa vidare. De vill inte höra. Och de kan inte höra. De har redan blivit förhärdade. Men det finns hela tiden. Och ska finnas ändå fram till den yttersta dagen. En kvarleva. En rest. Utkorad av nåd. Och denna rest lever under svåra bekymmer. Under svårt betryck. När man har så mycket falska profeter och falska präster och ogudaktiga konungar hos sig. När man inte frågar längre efter Herrens ord. Men denna rest, den ska bli bevarad mitt i nöden, mitt i elden, mitt under förhärjelserna. Och det är för denna rest som profeten också lyfter fram de härliga löftena. Så att man genom ordet ska kunna se framför sig den tid när nåden inte bara omtalas och ges i ord utan står där framför människorna i kött och blod. Jag tänker då på Messias. Aposteln Johannes säger om Messias, han är nåden och sanningen som har blivit kött och blod. När ni läser Johannes evangeliets första kapitel att läran gavs genom Mose. Nåden och sanningen blev, eller kom till oss, eller blev kött och blod genom Jesus Kristus. Då är det just en utsaga som säger att löftena om Herrens nåd. Och den Herrens nåd som visade sig gång på gång för Juda och Israel. Den nåd man såg när man räddades från träldomen i Egypten. Den nåd man såg under ökenvandringen. Den nåd man hörde om och den som räcktes dem genom förlåtelsen under hela Israels historia. Den nåden blev kött och blod. Kom till oss och bodde mitt ibland oss synligen när Messias, den utlovade Davids sonen, föddes i den lilla staden Betlehem. Och Jeremia som alltså en gråtande profet och som talar mycket om förhärdelse och dom och som får bevittna det stora avfallet och som själv drabbas gång på gång av svåra förföljelser. Han blir nära nog dödad flera gånger. Han blir slagen, han blir nedsänkt i en brunn. Och han får verkligen göra skäl för namnet den lidande profeten. Denne profet talar också om nya förbundets tid. Om syndaförlåtelsens tid och förlåtelsen flödar över. Den fanns ju där redan förut. men när den flödar över och syns framför oss i Kristus Jesus, när den utlovade föds. Och nu ska vi ett litet bibelstudium se på några texter hos profeten Jeremia som just handlar om dessa löften. Vi ska försöka förstå vad löftena handlar om, vad som står i texten. Och jag gläder mig åt att alla har en bibel i knät. Och då går det mycket lättare att följa med. Vi kommer att titta på kapitel 3, vers 14 till och med 17. Kapitel 23, vers 1 till och med 8. Kapitel 31, 31 till och med 40. Och 33, 14 till och med 26. Om jag nu skulle sammanfatta något om dessa ställen innan vi slår upp dem och läser dem, så kan man säga att det första stället, 3:14 till och med 17, förkunnar att Gud ska uppenbara sig på ett sätt som går utöver vad han har gjort tidigare. Gud hade ju på ett mycket mäktigt sätt uppenbarat sig vid Sinai. Han hade uppenbarat sig för farao. Han hade uppenbarat sig när man tågade genom havet på torr mark och när fienden gick under. Han uppenbarade sig under ökenvandringen och så vidare. Och han uppenbarade sig ständigt för Mose över locket på förbundsarken. Det är lock som brukar kallas för nådastolen. Det är ju ingen stol utan det är ett lock. Men har fått namnet nådastolen därför att där visar sig Herrens nåd. Herrens nådes närvaro var över keruberna, över locket och ovanför vittnesbördet eller budorden. Ett lock täckte över budorden, försonade för allt det som buden krävde och det vi inte kunde hålla. Där lagen blir uppfylld av Herren själv och där han talar till oss och ger oss sin nåd, där mötte Moses ständigt Gud. Men vi ska få en ännu högre, ännu större, ännu mer påtaglig uppenbarelse i framtiden, säger profeten. Inte bara för Mose utan för alla. För allesammans. Och vi ska se närmare på vad som står i dessa texter. Förbundsarken ska bli antikverad. Det andra stället vi ska titta närmare på, det talar om vem Messias egentligen är. Och vad det innebär när profeten talar om ett återvändande till landet. Det tredje stället, det handlar om ett nytt förbund. Ett förbund som är skilt från det förra, inte därför att det förra inte var Guds ord och inte därför att det förra inte heller innehöll någonting om syndernas förlåtelse, utan därför att detta nya förbund är så mycket större, så mycket rikare, så mycket större rikedom. Det överflödar på syndernas förlåtelse, på den heliga andes utgjutande. Och det sista stället vi hinner titta på, det är då 33:14 till och med 26, som talar om förhärligandet genom Messias och genom att löftet till Mose om att allesammans skulle vara konungsliga präster går i fullbordan. Vi börjar alltså med kapitel 3, vers 14 till och med 17. Vänd om, ni avfälliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte Herre. Så vill jag hämta er, en från var stad och två från var släkt, och föra er till Sion. Jag tar en vers i taget eftersom alla inte har biblar. Låt mig först säga att det låter lite konstigt här i översättningen när det står en från var stad och två från var släkt. Slår jag upp i den hebreiska texten så står det en från en stad och två från en släkt. Det ska inte stå var, varje stad, varje släkt, utan ska stå en. Det är Nordriket framförallt som här tilltalas. Alltså det 10 stammarnas rike. Och det lärde oss igår att det var framförallt Israel då, efter Salomos död. Och fram till dess att Samaria föll 723 eller 722 före Kristus. Och dessa då, som fanns där i norr och som nu hade gått under. Och det såg ut som om 10 stammar hade helt försvunnit. De utlovas nu nåd från Herren. Men inte så att det ska bli en massomvändelse, att alla blir omvända och frälsta bara därför att man härstammar från Jakob efter köttet. Det står inte alls, utan det talas här om en och två. En från en stad, två från en släkt. En här, en där, några från den staden, några från den familjen, någon från den släkten. Och detta betyder också att det finns en öppen dörr, även om det bara kommer en från en stad, eller bara två från en stam. Herren ska inte stänga igen sin famn, vägra dessa sin nåd, bara därför att det kommer så få. Utan han ska stå där med sin nåd och ta emot dessa få som kommer. Och fastän man har varit så avfällig och vandrat i så svåra synder, och nu har hela Nordriket gått under sedan ungefär 100 år tillbaka, så erbjudes ändå denna nåd. Det är lite grann av innehållet här i den 14:e versen. Och vart ska de föras? Jo, de ska föras till Sion. Och Sion är ju beteckningen för Guds rike, för Guds boning, för Guds hus. Sion är alltså platsen för Herrens rike, Herrens nåd och Herrens härlighet. Nordrikets omvända, de blir inte bevarade i Samaria eller någonstans, utan de förs till Sion, det vill säga till det rätta riket, till den rätta staden. Och vi ser då att Sion inte bara är till för judarna, utan Sion är till också för dessa förskingrade från det nordliga riket. Och vi kommer att se i den 17:e versen strax att det är till för alla folk, alla hedna folk. Så läser jag den 15:e versen. Och jag ska ge er herdar efter mitt hjärta, och det ska föra er i bet med förstånd och insikt. Det ska alltså bli något helt annat än vad som nu var fallet. De hade herdar som var oförståndiga och blinda, som vandrade i synd och dårskap och som förförde folket. Men de ska få helt andra herdar. Och detta hänsyftar ju först och främst på den gode herden. Men sedan alla underherdar, sådana som står i den gode herdens tjänst och troget förvaltar hans ord och hans sakrament rent och klart. Så är det i det rätta Sion, i det rätta Gudsriket. Och det är ett sådant som profeten här utlovar. Och 16:e versen, och det ska ske att när ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren, då ska man inte mer tala om Herrens förbundsark eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den. Och man ska inte göra någon ny sådan. Den här versen är ett stort problem för alla de som inte kan tänka sig att det blir ett nytt förbund. Alla de som menar att det gamla förbundet måste fortsätta. Det är, ska man säga, gripande, eller ska man säga beklagligt. Man blir nästan tårefylld när man läser de många lärda rabbinernas försök att komma runt den här versen. Den ene rabbinen efter den andra försöker här att förklara den här versen så att egentligen står det inte att Herrens förbundsark inte ska vara med längre, utan det står någonting annat, för det är klart att Herrens förbundsark måste vara med. Den var ju given från Gud och den är ju det viktigaste i hela gamla förbundet. När gamla förbundet inrättas, vad är det första och viktigaste som ska byggas? Förbundsarken. Utan förbundsarken så kan allt sammans läggas ner. Allt sammans meningslös. Någon kanske säger, ja, men det viktigaste var väl tabernaklet eller templet. Eller översteprästenbetet. Nej, allt det andra var bara en följd av arken. Eller det som arken står för. Nämligen Guds nådes närvaro mitt ibland ett syndigt släkte. Alla offren, hela prästtjänsten, tabernaklet, templet, hur allting skulle byggas, hur varje kärl vid offertjänsten skulle utformas, var helt beroende av detta med arken eller Guds nådes närvaro mitt ibland ett syndigt släkte. Men nu säger profeten här, det ska ske. Att när ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren, då ska man inte mer tala om Herrens förbundsark eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den, och man ska inte göra någon ny sådan. Det betyder att man har någonting som är så oerhört mycket större och som till fullo uppfyller det som förbundsarken representerade och stod för. Att ingen saknar förbundsarken. Och ingen kommer på tanken, vi måste försöka leta reda på förbundsarken. Eller om vi nu inte kan hitta den, och det kan man inte, då bygger vi en ny. Nej, det behövs ingen ny förbundsark i detta Sion som det talas om här. Till det som förbundsarken representerar, det finns där redan i Sion. Och fanns detta inte redan där, då finns inte heller något Sion. Då finns inte heller någon Messias. Då finns inte heller Messias rike. Då finns inte Guds rike. Då finns det ingen plats dit dessa förskingrade kan få komma tillbaka. Och dit hedningar kan få strömma till. Här talas alltså tydligt och klart om att verkligheten själv har kommit. Och det som skuggan representerar, det är nu där. Skuggbilderna har fått sin fullbordan. Det är alltså frågan om Messias och hans rike som är för handen, och då saknar ingen förbundsarken. En ny, en härligare, en större form för Guds nådes närvaro ska vara för handen. Och nu kan vi tänka återigen på Johannes 1 och 14. Vi kan kanske slå upp det. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Eller kunde man översätta, ordet blev kött och slog upp sitt tabernakel ibland oss. Tältade ibland oss. Förbundsarken ställdes i det allra heligaste i tältet. Ordet, nåden och sanningen, som är det ordpar som sammanfattar hela evangeliet och hela Messias uppdrag och väsen. Det blir kött och tältar ibland oss. Vi har alltså tabernaklet. Vi har arken ibland oss. När Kristus är hos oss, när Messias kommer. Och då ska ingen fråga efter skuggbilden, efter förbundsarken, och försöka bygga upp den igen. Det är lika tokigt som när man kanske tänker att man ska börja offra igen. När det slutliga fullkomliga offret, det som alla andra offer bara var en skugga av, har kommit, har framburits. Och så läser jag den 17:e versen. Utan på den tiden ska man kalla Jerusalem Herrens tron. Och dit ska församla sig alla hedna folk till Herrens namn i Jerusalem. Och det ska inte mer vandra efter sina onda hjärtans hårdhet. På den tiden ska man kalla Jerusalem Herrens tron. Vad betyder det? Över locket på förbundsarken, där var Herrens tron. Bara där. Där var Herrens nåd. Där fanns det förlåtelse. Där fanns den rättfärdighet som gäller inför Gud. Där fanns försoning. Men nu ska hela riket, hela Sion, hela Jerusalem vara Herrens tron. Inte bara ett litet hörn av det, eller inte bara ett visst litet rum. Inte bara i det allra heligaste i tabernaklet eller i templet. Utan hela Jerusalem är överskuggat av Herrens nåd och förlåtelse. Det vill säga, alla som finns i detta Jerusalem, som det här talas om, har omedelbar tillgång till all Guds nåd. Det behövs ingen förmedling av någon överste präst eller att man förs till en viss plats, utan alla har tillgång av Herrens nåd. Alla bor där Herren själv bor, där Herrens tron är. Och så får vi veta att detta inte bara är till för de som blir räddade från Juda och Israel, utan för alla hedna folk. Dit skall församla sig alla hedna folk, alltså inte bara vissa hedna folk och andra är utestängda. Nej, de får härstamma från Ham eller Jafet eller från Togarma eller Meshek eller Tobal eller vad det är. Från Libyen eller Persien. Från alla hedna folk. Och detta upprepas ju i Bibeln på många ställen. Från alla stammar, folk och tungomål. Det finns ingen kötslig härstamning som gör att nu kan man inte få nåd och förlåtelse. Det är alltså mycket falskt om man tror att nåden och förlåtelsen kan bara ges åt Israel efter köttet eller åt vissa folkslag, utan det är för alla hedna folk. Och det står här att de kommer till Herrens namn i Jerusalem. Vad betyder Herrens namn? Jo, namnet, det är Herren själv, det som Herren står för. En god sammanfattning för namnet är till exempel nåden och sanningen. Allt det Herren lär, allt det han utlovar, alla de mäktiga under han har gjort, sådan han är, det han vittnar om, det han står för, det han säger, det är Herrens namn. Det är till detta man kommer och det är ju genom detta man får liv. Ni kanske kommer ihåg profetian hos Jesaja där det står att Herrens lära ska gå ut ifrån Jerusalem. Så ska hedna folken strömma till Sions berg som ska bli det högsta av alla berg. Upp, låt oss gå till Herrens berg. Låt oss gå i Herrens ljus. Det vill säga, genom Herrens namn får man liv. Genom det som Herren lär, det han har uppenbarat, det han har gjort, det han har sagt. Genom detta får man liv. Och det är till detta man också kommer. När man kommer till Jerusalem, det är kring Herrens namn man samlar sig, eller man samlar sig i Herrens namn. Och det är också det som avses när Jesus säger vad vi ska göra och det vi ska göra rätt, det ska vi göra i Herrens namn. Det två eller tre är församlade i mitt namn, och det är inget annat namn än Herrens namn. Där bor jag, där är jag mitt ibland. Där är alltså Sion. Där är Guds rike, där är Herrens tron, där är Jerusalem. Ja, detta var kort något om löftet genom Jeremia i kapitel 3, verserna 14 till och med 17. Nu går vi till kapitel 23, verserna 1 till och med 8. Löftet här ingår i ett sammanhang som omfattar kapitel 22 och 23. Och som i stor utsträckning riktar sig mot de falska profeterna och det degenererade prästerskapet i Jerusalem. Ve över de herdar som fördärvar och förskingrar fåren i min jord, säger Herren. Därför säger Herren Israels Gud så om de herdar som för mitt folk i bet. Det är ni som har förskingrat mina får och drivit bort dem och underlåtit att söka deras bästa. Men se, nu ska jag hemsöka er. För ett onda levernes skull, säger Herren. Det är domens ord, det är lagen. Och på detta följer så evangelium. Och jag ska själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder till vilka jag har drivit dem bort. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker och det ska bli fruktsamma och föröka sig. Kvarlevan, resten. Hela tiden finns det en kvarleva, det finns en rest. Det finns en i en stad, två i en släkt och så vidare. Och Herren själv ska samla dem som den gode herden. Och jag ska låta herdar uppstå åt dem vilka ska föra dem i bet. Och det ska inte mer behöva frukta eller förskräckas. Och ska inte mer drabbas av hemsökelser, säger Herren. Alltså, vilken kontrast till den innevarande situationen. När man hela tiden drabbades av svåra hemsökelser. Och fick frukta och bäva. Men här, i den gode herdens rike, där behöver man icke frukta och icke förskräckas. Och detta återvändande är nu inte bara ett återvändande från den fångenskap som man drabbades av gång på gång. Och nu i hög grad 587-86 och även 97. När man föres bort i en babylonisk fångenskap. För vi får nu veta att det här återvändandet, det är förbundet med att Messias kommer. Och det är ett återvändande som vida överglänser frälsningen från Egypten. Och så var det ju inte med återvändandet från Babylon. När man då tågar tillbaka efter Kyros seger 539. Det är ett ganska ynkligt återvändande i jämförelse med räddningen ut ur Egypten. Och det är också så i Gamla testamentet att vill man ta ett riktigt bra exempel på Guds nåd och förlåtelse. På Guds frälsning. Det största och härligaste exemplet. Då tar man alltid räddningen ut ur Egypten. Det står där som bilden, som prototypen för den frälsning som vi har i Kristus Jesus. Och nu ska vi alltså få en frälsning som vida överstiger räddningen ut ur Egypten. Och då förstår vi alla att då kan inte syfta på räddningen från Babylon genom Kyros. Den räddningen är bara en underpant på och ytterligare ett vittnesbörd om Guds nåd och Guds räddning. Men det som alla dessa nådeshandlingar vittnar om, och först och främst räddningen ur Egypten, det är den frälsning som kommer när Davids son födes och när han fullbordar för oss nådesverket. Och det kommer nu här. Se, dagar skall komma, säger Herren. Det här uttrycket anknyter nu till det föregående. Då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Ordagrant står det helt enkelt en rättfärdig telning. Det står ett hebreiskt ord, sema, som används om någonting som växer upp, men det är inte så märkvärdigt. Det är ett klent skott som kommer upp ur torr jord. Och det blir föraktat. Många tänker att det här kan ju inte bli något starkt, något riktigt träd, ett världsträd, något som håller, som verkligen kan ge skugga åt oss, beskydd. Men detta späda skott som skjuter upp, det är fullkomligt, det är rättfärdigt. Det är den utlovade Davidssonen. Det är den telning som är hela världens konung. Hans namn är den starke guden, är Herren Sebot själv. Ordet som här står förekommer också hos Jesaja i 4:2. Också där är det frågan om en utsaga om Messias, som är det späda skottet. Men i 1917 års översättning har man översatt så att man inte ska se att det är ett löfte om Messias. Och översättarna har inte heller trott att det kan vara så. Och därför har man översatt: på den tiden skall det som Herren låter växa bli till prydnad och härlighet. Och vad landet alstrar bli till berömmelse och ära för den räddade skaran i Israel. Alltså en allmän utsaga om det som Herren låter växa. Det ska bli till prydnad och härlighet. Men i den hebreiska texten så står det Herrens späda skott. Det som här har översatts med det som Herren låter växa. Herrens späda skott. Den föraktade telningen är det fråga om. Och vi ser att han blir alltså till tröst och frälsning för kvarlevan, för den räddade skaran. Alla de andra föraktar honom, avvisar honom och hans nåd. Profeten Sakarja kan man säga är en utläggare av innehållet i Jeremias profetrulle. Och profeten Sakarja tar fasta på det här löftet med telningen på flera ställen i sin bok. Jag ska ge ett par exempel. I Sakarja 3, vers 8 står det: "Hör på detta, Josua, du överste präst, med dina medbröder som sitter här inför dig. Du, dessa män skall vara ett tecken. Se, jag vill låta min tjänare telningen komma, eller det späda skottet, Semach, det späda skottet." Och i 6 kapitlets 12 vers: "Och du skall säga till honom, så säger Herren Sebot, se där är en man som skall kallas det späda skottet." Eller som det översatt 1917, telningen, Semach. "Under honom skall det gro, och han skall bygga upp Herrens tempel." Kommer ni ihåg vad jag sa igår kväll om att bygga upp Herrens tempel? Man hoppas ibland att några ska komma och spränga moskéerna i luften. Och så ska man bygga upp det gammaltestamentliga templet igen. Men i de heliga texterna står det att det är telningen som ska bygga upp templet. Och telningen säger med sin egen mun: på tredje dagen bygga upp det igen. På tredje dagen så är templet återupprättat. Templet, det är han själv. Och alla de som tror på honom, de är levande stenar i detta tempel. Varje sten är implanterad, inmurad, infogad i detta tempel. Givetvis inte av någon annan än av Herren själv. Och har inte Herren gjort det, så hör man inte dit. Ingen är ett Guds barn. Ingen är en lärjunge om inte Herren har gjort honom till lärjunge. Det är Herren som bygger sitt tempel. Jag vill hinna inte följa den här linjen och se på de många ställena om det späda skottet eller telningen. Men här i Jeremia 23, vers 5, där nämns han alltså. Han ska uppstå David. Han är Davids son. Och han ska regera som konung och ha framgång. Och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Och i hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få: Herren vår rättfärdighet. Alltså det späda skottets namn, det vill säga hans väsen, hans natur, hans uppdrag, det evangelium han har att ge oss, det är Herren vår rättfärdighet. Telningen är vår rättfärdighet, är vår frälsning. Detta namn som Messias har och som är till oändlig tröst för kvarlevan, det namnet ges också åt hela staden, hela riket, hela Guds land. Ja, det är sant. Om vi slår upp 33 kapitlet. Och tittar på den 16 versen, så står det där nästan detsamma som vi nyss läste, men inte riktigt. Ja, vi kan läsa från 15 versen: "I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig avkomling växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Och man ska kalla det så, Jerusalem, Herren vår rättfärdighet." Lägger ni märke till likheten och skillnaden? Här i kapitel 23 så är det späda skottet, Messias, som bär namnet Herren vår rättfärdighet. Och i kapitel 33 så är det staden, Herrens tron, Herrens rike, dit alla omvända, där de hör hemma, kallas för Herren vår rättfärdighet. Ja, så är det. Det är en djup hemlighet i detta, att det som gäller om Messias, det gäller också om alla hans barn. Den rättfärdighet han har han inte för egen del, utan för sina barn. Och så heter det i 23, 7 och 8: "Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus, släkt och hämtat dem ur Nordlandet och ur alla andra länder till vilka jag har drivit dem bort, och så ska de få bo i sitt land." Vad står det här? Jo, den tid kommer när man inte ska hänvisa till räddningen ur Egypten, då man vill tala om frälsningen, utan ska hänvisa till detta återvändande från nordlandet och från förskingringen, när man vill tala om frälsningen i dess storhet. Alltså en frälsning som är så stor så att det räcker inte längre att hänvisa till Egypten. Det är för lite för att kunna vittna om den här frälsningen. Då förstår ju var och en att här är det inte frågan om räddningen ur Babylonien. Eller fråga om judarnas återvändande till Palestina efter det att Herzl skrev sin bok Der Judenstaat. Eller upprättandet av staten Israel eller något sådant. Vi ser att återvändandet här kan inte skiljas ifrån Messias ankomst och Messias verk och evangelium. Återvändandet kan inte skiljas ifrån tro och omvändelse. Ett återvändande som inte innebär att man tror på Messias, som inte innebär att man är hans barn och har blivit född på nytt av evangelium, det är inte något återvändande i den bibliska meningen. Man är fortfarande bortvänd från Gud och hans ord. Och man bor ingalunda i trygghet och man är ingalunda frälst. Men här heter det att man är frälst och man bor i trygghet. Så är det ett grovt missbruk av de bibliska texterna när man inte ser att återvändandet här är förenat med goda herdar och framförallt med den gode herden Messias, med tron, med en sann omvändelse. Om man läser grundtexten för vers 7 så ser man också hur det hebreiska uttrycket lachen därför sammanfattar och hänför sig till allt sammans i de föregående verserna. Det ordet visar att återvändandet från fångenskapen och uppresandet av Messias inte på något vis kan skiljas åt. Ett återvändande där man förkastar Messias eller där man säger vi behöver ingen försoning och förnekar att Jesus är Messias och Davids son, det är inget återvändande i den bibliska meningen. De är fortfarande kvar i sin bortvändhet. Ja, tiden går fort så nu får jag göra en snabb avslutning. Vi hoppar då, vi hade två ställen kvar. Vi får flyktigt och se på 31 till och med 40. Ni får läsa det noggrannare själva. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Lägg först märke till att det står inte jag ska sluta ett nytt förbund, men med några helt andra än förut. Många menar ju att gamla förbundet det fortsätter att gälla när det gäller Israels hus och Judahus. Men så hittar Gud på ett nytt förbund för hedningarna. Den så kallade parentesteorin. Och när parentesen är slut med hedningarna, och det tror man att det kan snart vara slut, hedningarnas tider är slut, då fortsätter det första förbundet med Israels hus och Judahus, alltså gamla förbundet. Men det är att förvränga Guds ord. Vi ser att det nya förbundet är slutet med Israels hus och med Judahus. Och de kristna, eller de som kommer från hedna folk och kommer till Sion, precis som texterna här säger, De är ingenting annat än Israels sanna hus eller Judas sanna hus. Det nya förbundet är inte ett förbund vid sidan av, utan det är uppfyllelsen, fullbordan, den enda sanna och rätta fortsättningen av gamla förbundet. Det är inte så att det går två förbund parallellt med varann. Så det gamla förbundet fortsätter här och har sin funktion allt jämnt för judarna i vår tid. Så har vi nya förbundet bredvid och så har vi två gudsfolk och två gudsriken. Det är helt i strid med Guds ord. Det finns i alla tider bara ett enda gudsfolk, ett enda Israel, ett enda judahus, ett enda Jakobshus och kommer så att förbli. Nya förbundet är inte vid sidan av utan är fullbordan. Den avsedda fullbordan och kröningen av gamla förbundet. Och hur är det med gamla förbundet? Ja, det är för gammalt. Det har tjänat ut. Och om man inte tror mig, men kanske tror aposteln som står bakom Hebreerbrevet, så kan man ju läsa då i Hebreerbrevet, där just den här texten som vi nu har framför oss i Jeremia citeras. Och sen efter citatet så står det i 8:13. genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat, och det som blir gammalt och föråldrat ska snart försvinna. Ska snart försvinna. Det här gissar jag kan vara sagt några år före det att Jerusalem och templet bränns ner. Vittnesbörd om att man knappast kan datera Hebreerbrevet efter år 70, utan måste datera det före år 70. Snart skulle de sista resterna av gamla förbundet vara helt borta. År 70 så brändes templet och Jerusalem ner. Därmed bör vi förstå att försöker vi leva kvar i gamla förbundet så är vi helt vid sidan av Guds ord. Det är ett nytt förbund, ingånget och slutet. Och grundvalen för det förbundet är inte bockars och kalvars blod, utan det är Kristi eget dyra blod. Det späda skottet har utgjutit sitt blod för alla våra synder. Och vi ser här i Jeremia 31:31 framåt att grundvalen för detta förbund, det är just ande, det är just syndernas förlåtelse. Ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. 31:34. Ja, tyvärr så hinner jag inte förklara resten i det här kapitlet. Jag kan bara säga att här anknytes till det ohelgade och förstörda Jerusalem, som inte såg mycket ut för världen nu på Jeremias tid. Och när profeten vill tala om att detta nya Jerusalem, Messias sanna stad, att det blir helt heligt, då hänvisar han till de torn och de byggnader som nu ligger raserade och ohelgade. Och så säger han, allt det här ska stå där i glans och vara helgat. Och aldrig mer ska där ske någon omstörtning eller någon förstöring. Så slutar det här avsnittet i 31, vers 40. Och så till slut helt kort kapitel 33. 14 till och med 26. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löftesord som jag har talat om Israels hus och angående Judahus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig avkomling växa upp åt David. Alltså, när den rättfärdiga avkomling kommer, när Messias kommer, då sker den här gyllene tidens inbrott som det talas om. Och det är i de dagarna som Juda ska bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Och man ska kalla denna stad Herren vår rättfärdighet. Så säger Herren, aldrig ska den tid komma då inte en avkomling av David sitter på Israels tron. Och vad hände när Messias kom? Blev det så att nu kom han och nu regerade han på ett yttre sätt som en världslig konung en tid, så som Herodes trodde och därför ville döda honom? Nej och åter nej, mitt rike är inte av denna världen. Blev han avsatt? Har han slutat att regera? Har det efter honom kommit en Rehabian eller en Hiskia eller Josia eller Joas eller någon annan? Nej och åter nej. Han sitter där på tronen alltjämt och han sitter där för evigt. Det kommer aldrig någon tid när inte denne avkomling av David sitter på Israels hus tron. Han sitter där och för hans skull, genom hans regering, så är Juda trygg och Israel bor i trygghet. Men de flesta från Juda hus och Israels hus efter köttet, de är långt därifrån, borta, och vill inte veta av honom och förkastar honom. Men de som genom honom och hans ord tror, de är där och de bor i trygghet. Och de har en kung som aldrig ska svika och aldrig ska störtas från tronen. Och ingen fiende här, inte Gog och inte Magog och inte Satan, inte Assur, inte Babel, inte något rike ska kunna övervinna honom och hans stad, det sanna Jerusalem, det himmelska Sion. Amen. Så sjunger vi de avslutande verserna på samma psalm 703.
Hela jorden tackar Gud i som är god. Högar, berg och backar, källor, hav och flod, brunnar, älvar, bäckar och vartenda djur som i träden häckar, ja, all kreatur priser och berömmer Gud.